All right.
Vi är igång.
Vi är igång.
Kul att se dig på avstånd idag.
Ja, det är så man gör nu för tiden.
Det är det. Mm. Och du sitter i Esbo, eller?
Jag sitter i Esbo, djupaste Esbo i Mankans Esbo.
Okej. Okay.
Eller kanske inte är djupaste Esbo, det är, Esbo är så jävla stort. Så jag sitter i Esbo helt enkelt, på en plats i Esbo.
Mm. Jag sitter i djupaste Fredriksberg här mitt i Köpenhamn. Mm. Där solen skiner och det är 10 grader varmt. Det ser ut att vara bra väder där hos er också.
Det är fint väder här också. Det börjar bli vår.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.
Det är som man säger, en vacker dag händer det någonting förfärligt. Eftersom jag precis har sett finska statsministern Sanna Marins presskonferens här, så tycker jag att vi nästan kunde börja med vad hon pratade om där.
Det kan vi göra. Det är den 25 mars klockan 14:11 dansk tid.
Yep.
Så precis med andra ord vid den här tiden på eftermiddagen då.
Så ja, så och vad hon gjorde, hon kom ju in och drog en väldigt övertygande monolog och berättade om orsakerna till varför man nu kommer att börja utforska möjligheten att införa vad det sa, vi får inte tala om utegångsförbud utan begränsningar i rörelsefriheten.
Begränsningar i rörelsefriheten är den officiella jargongen, precis.
I enlighet med gårds- och kommunregeln, som det så fint heter. Det vill säga, och vad hon sa där var ju det vanliga. Situationen är kritisk och vi måste ingripa nu. Det här är det absolut sista medlet vi kan göra. Men så du kanske på det här, men du har kanske följt med också.
Ja, det är svårt att inte följa med. Det var ju på något sätt ser det här, jag vet inte om det är crescendot, för det vågar man ju aldrig riktigt säga. Det känns ju som att crescendot ligger alltid någon vecka bort. Men det är ju lite grann en effekt eller en följd av det som började för i Finland för, vad kan det vara, 2-3 veckor sedan när de gick ut och pratade om Operation Slutspurt.
Ja.
Operation Slutspurt då, som skulle vara en 3-veckors period av liksom hårda restriktioner, och sen efter det skulle vi kunna andas ut och fortsätta livet på något sätt, för då skulle våren komma och vaccinen skulle komma till vår räddning och sådär. Och redan då kändes ju det lite sådär okej, hej och hå. Alltså vi har varit med det här ett år nu, alltså kommunikationen kändes, det kändes naivt att använda den sortens uttryck, tycker jag. Men samtidigt så tror jag att många såg det som en liksom någon slags glädje, någon slags liksom anledning till hopp i alla fall, att okej, om man använder sådana uttryck, och man kanske inte ska haka upp sig på vissa uttryck, men det var trots allt det som regeringen använde, Operation Slutspurt, vilket det låter som att nu är på upploppet. Men det var ju, tog ju bara någon dag innan det började pratas om hårda restriktioner i förlängningen. Och sen har det ju varit så sen dess egentligen, att det nästan kontinuerligt har funnits ett uttalat eller outtalat hot om att vi kommer att ha strängare restriktioner. Men ofta, och precis som nu, tycker jag, det är just att, men det är bara för en begränsad tid. Vilket jag kan känna i det här, vid det här laget inte längre har någon som helst bäring. Det finns liksom ingen som kan ärligt tro på att det här är någon slags begränsad tid vi pratar om, utan det är ju uppenbart någonting som fortgår snarare än tillfälligt. Jag kan tycka att det är frikopplat från liksom diskussionen om huruvida det är nödvändigt eller inte, utan det är mer en kommunikationsgrej, att det måste nästan vara en strategi från regeringen att hela tiden tala om det som tillfälligt, för att de, jag vet av vilka skäl som jag inte begriper, kanske inte vill tala om det som ett permanent tillstånd.
Också av rent juridiska skäl, eftersom alla de här ingreppen måste vara tidsbestämda och nödvändiga. Så du måste åtminstone sätta ut en bakre gräns för dem, som tydligen sen väldigt lätt och väldigt snabbt kan skjutas på. Mm. Så då när de stängde restaurangerna i Helsingfors här, när var det nu? 3 veckor sedan?
Ett par veckor sedan. Det var väl 1,5-2 veckor sedan, ja, något sånt där.
Mm. Så det tog ju inte länge före de sa att det här kommer ju att fortsätta.
Ja.
Det skulle vara 3 veckor, men nu kör det vidare. Och detsamma gäller väl nog, om de nu får igenom det här så kallade gårds- och kommunregeln i kraft. Så, det här. Så antagligen är det någonting som ni kommer att sitta med där en tid ännu.
Jag tror inget annat. Jag tror att det var ju igår kväll när den här nyheten kom ut om just det som kallas då begränsad rörelsefrihet är var det liksom, lagen gäller fram till mitten av maj. Och jag skrev om det på Twitter då att liksom, oj, mitten av maj, det är ändå en bit fram.
Det är
2 månader till dess och då var det någon som påpekade att nej, men det är bara lagen som gäller till dess, det är ju inte restriktionerna, för de gäller bara 3 veckor gången och återigen så kan jag känna så här, ja jo, det är ju lite att kliva hårstrån i det här laget, alltså det är väl ingen som fullt allvar kan tro att det här kommer bara räcka i 3 veckor, det är klart att det kommer fortsätta en längre period.
Det är ju den där logiken att när du en gång börjar så är det nästan omöjligt att avveckla.
Ja, alltså dels det, men också liksom att det har ju så har varit. Det är ju inte, det är ju den lärdomen man får dra av det här året, att åtminstone i Finland så har de inte varit duggrädda för att förlänga och förlänga och förlänga när de känner att det är ett behov. Och det har inte funnits någon särskilt stor opposition mot det, egentligen.
Nej, situationen är exakt densamma här i Danmark också, där de stängde restaurangerna i december och de är fortfarande stängda.
Ja.
Och det finns nu preliminära datum för när man kunde börja öppna upp samhälle. Och en sån plan presenterades faktiskt här i förra veckan, eller i början av veckan. Men huruvida den håller är ju också fast i liksom, ja, det är ganska, det är väl ingen som vågar tro på att det på riktigt går så heller här. Jag vet inte om det är lustigt eller inte, men vi har ju exakt samma tal vad gäller dagliga smittor. I stort sett det ligger mellan 600 och 800, 500 och 700 så här,
det
liksom, här ligger, dagligen.
Det är så i Finland också. Det är nästan exakt.
Ja, och det har legat ganska liksom ganska på samma nivå. Det varken stiger eller sjunker, känns det här, under senaste tiden. Och detsamma gäller väl för Finlands del, alltså där har det också varit redan ett par veckor som, om inte mera, som det ligger på en relativt hög nivå jämfört med tidigare. Och, men riktningen är helt annan. Det enda som här nu talas om och krävs är att liksom, vad ska öppna näst? Nu ska vi öppna det här, nu ska vi öppna det här, barnen tillbaka till skolan. Medan det i Finland, nu tar man liksom, ska man gå hela vägen och börja liksom polisövervaka människors fritidsvarande på gatorna.
De har ju talat om att ta in försvarsmakten. Jag menar, jag, i normalt läge skulle jag skrattat lite åt det och sagt att okej, det var ett fint hot. Men i det här läget kan jag känna så här, ja, det kanske de gör. Så,
vi hade ju dem på motorvägarna kring Nyland redan, alltså i fjol. Mm. Det var ju, och på något sätt har jag ju sagt att det är ju en sån här våt dröm för många finnar att ha liksom pansarvagnar på gatorna. Liksom. Det är det ultimata tecknet på att vi verkligen gör någonting.
Men det är ganska intressant.
Nu tar vi hand om problemet.
Det är ganska intressant att se just det här, olika kulturer. För någonstans Finland blev ju världens lyckligaste land då, för 4:e året i rad. Till allas lycka då. Excuse the pun. Och, eller hur? Tack. Och det roliga var att det hade boostats. Det hade liksom försprånget ökade under 2020. Så det finns ju någonting här. Det finns ju någonting här som tilltalar eller åtminstone passar det finska lynnet. Det går ju inte att komma ifrån det. Jag menar, när jag kan känna så här, jag förstår att det finns en opinion för att göra sig eller så, men när det finns en sån nästan obefintlig opinion för att gå emot, de enda egentligen som har gått emot regeringen har ju egentligen varit sannfinländarna, som jag i övrigt inte har någon som helst lust att slå armkrok med. Och om jag ska vara helt ärlig så uppfattar jag nästan deras liksom motstånd som mer som valtaktik än någonting annat. Så det verkar inte finnas någon reell, det finns ingen, verkar det som på någon nivå, möjligtvis då herr Vapavuori på borgmästaren Helsingfors som till viss del har gått emot Marin då, men generellt tycker jag det känns som att de allra flesta är helt fine med egentligen vilka åtgärder som helst. Det är egentligen först idag som jag har börjat läsa artiklar eller krönikor eller liksom på nätet och sådär. Folk som är så här, vänta nu liksom. Vad är det här? Ja, men vad är det som sker? Och kanske också någon slags ifrågasättande, men inte bara vad som sker. Men också då, om det här var rätt åtgärder som vidtogs. Liksom, om det nu är så att folk... problemet är till exempel att folk är hemmafester. Varför får vi inte gå ut? Liksom, det kändes som att det här är mer optics än annat.
Ja, det blev det. Alltså, det kom ju fram, var det till och med före Sanna Marins presskonferens idag, som social- och hälsovårdsministeriets tjänsteman, som jag inte kommer ihåg vad hon hette, men som bara liksom sa rakt ut att det här handlar om att komma åt de här hemmafesterna som till exempel ungdomar eller vem som helst har, och som vi inte annars har möjlighet att komma åt. Därför sätter vi nu in en sån här liksom mellanhand, så att säga, liksom där man på vägen, där liksom vägen till festen blir olaglig. Det var en journalist på presskonferensen som ställde den här frågan, att var det här nu faktiskt liksom sättet att förhindra hemmafester på? Och det där, någon fick någon slags standardsvar, och så som det är nu när alla journalister sitter bakom en Zoom-rum, så blir det inga följdfrågor, utan statsministern lämnade sen presskonferensen och gick vidare till Europarådets någon videokonferens, men den frågan blev på något sätt hängande i luften, och en så kritisk fråga, bara för att återknyta till vad du sa, att den här kritiken har lite börjat liksom dyka upp nu. En sån fråga tycker jag inte jag har sett på de finska presskonferenserna tidigare, där man verkligen ställer frågan, var det här nu verkligen nödvändigt? Att tidigare har man kanske mera fråga, finns det inte någonting ännu mer vi kunde göra, eller är det här nu tillräckligt verkligen, eller på vilket ben tycker ni att vi ska hoppa, lite mer i den stilen liksom. Så men även om en sån lite gryende ifrågasättande av det här nu börjar liksom vakna, så är det ju nog liksom ett år för sent, kan jag känna. Att kritiken mot det som det utegångsförbudet, men du får använda det ordet, som är på väg att drabba människorna, borde ha börjat i mars 2020. Nu är det liksom, nu har stenen rullat med liksom en sån fart ner för en sån brantbacke att det är nog omöjligt att stoppa den längre. Och det finns inga liksom inga handtag att ta i heller, eftersom man hittills har man bara liksom själv bidragit till att öka farten och liksom och göra den, vet du, bana väg för den här spiralen nedåt av avvecklande av rättigheten och friheten och allt det här, och liksom och på något sätt implicit tyckte att det här är helt okej, att det är klart vi måste göra så här, att nu plötsligt börjar skriva, nej men det här gick nog lite för långt, så känns väl lite som hallå yxskaftet liksom. Var trodde du att den här liksom den här trajectorin var på väg?
Alltså jag kan tycka att det finns en principiell skillnad är att jag tycker nog att för ett år sedan så fanns det ändå en panikaspekt här som jag ändå kan ha respekt för. Jag kan förstå att man för ett år sedan gjorde saker som kanske var över gränsen, eller alltså jag kan förstå att någon skulle argumentera för det, och vi visste inte vad vi hade här, vi visste inte vad som skulle hända, och vi gjorde några saker, till exempel om vi tar skolorna stängande, till exempel i medan mina barn i lågstadieålder var hemma ett tag förra våren, innan tycker jag då man tog liksom en klok slutsats att okej, det här hjälper ju ingen och det skadar mer än det hjälper, och så satte man in dem i skolan igen, och så är det fortfarande här. Och jag tycker det finns ändå sådana aspekter här där man uppenbart har dragit lärdomar. Okej, vi gjorde någonting, det var inte bra, nu ska vi inte göra så igen. Inte för att det saknas folk som skulle vilja stänga dem igen, det saknas inte alls. Men den aspekten på helheten kan jag känna saknas lite grann. Det finns liksom ingen debatt om, okej, nu är vi ett år in i det här, det har dött 800 människor i Finland. Om vi nu tar Finland som exempel. Vad beror det på? Vad är det som har hjälpt? Vad är det som inte har hjälpt? Utan liksom, utgångspunkten är någonstans att om vi inte hade stängt saker så hade fler dött. Om vi inte stänger saker nu så kommer ännu fler dö. Och det är liksom hela storyn. Och det kan jag tycka inte slött efter ett år. Alltså, fan, det måste ju ändå finnas någon slags liksom konsensus eller någon slags forskning eller vad det nu är för någonting som skulle kunna beskriva vad har hänt här nu? Vad är det egentligen som har påverkat vad? Varför har Finland klarat sig så bra? Är det någon som kan svara på den frågan? Som inte liksom, alla säger bara, jo men det är för att vi har gjort rätt åtgärder. Ja, det är återigen, det är lite cirkelargumentation. Vi har få döda för att vi har bra åtgärder och vi har bra åtgärder för att vi har så få döda. Jag vet inte riktigt. Jag skulle kanske önska att det fanns någon slags balans där man sa att okej, de här sakerna verkar funka, de här sakerna är inte så viktiga. Och så kan man kommunicera det på ett bra sätt. För nu, i princip vad de säger är ju att ju mer åtgärder, desto färre dör. Punkt. Det är liksom, ja, det finns liksom ingen, det finns ingen nyans där, utan det är bara ju mer vi gör, ju färre människor som rör på sig, vilket ju förstås i någon mening är sant. Om alla sitter hemma och glor så kommer förmodligen färre dö direkt av det här viruset. Det kan man vara överens om, alla. Men just det här, liksom, den här balansen, var finns den här balansen någonstans? Vad är viktigt, vad är inte viktigt och så vidare och så vidare. Det kan jag sakna lite grann. Jag skulle tycka att det vore spännande ifall det skulle kunna finnas en sån, i alla fall del av debatten, men den finns ju inte alls, inte överhuvudtaget.
Nej, och den finns ju bara mellan raderna egentligen också, och allt annat som finns mellan raderna, vilket jag tycker är liksom den här jätteintressanta aspekten av till exempel den här nya lagen nu, där man har 12 undantagsparagrafer, eller ska jag kalla det, klausuler, för när du trots allt får lämna din hemvist. Vad det är Jussi Pullinen på Helsingin Sanomat som formulerade så fint att de här 12 punkterna är lite som om du hade haft några tjänstemän som tog sin Finlands bild och liksom matade in det i en AI som sen liksom spottade ur sig någon slags quasi-bild av hur en finsk vardag ser ut och vad som förväntas tillhöra till den. Så för att den här liksom det här mikromanageriet som man blir tvungen att gå till. Du blir tvungen att nämna liksom hundar i lagstiftningen. Eller de nämner inte hundar, men de nämner liksom, vad heter det, husdjur för vilka du har, över vilka du har uppsyn och ansvar eller så här. Du blir tvungen att ta till sådana här liksom absurda formuleringar. För att du försöker komma åt något liksom enstaka specifikt fenomen som just att hindra kids från att ha hemmafester eller människor att arrangera bröllop på sin gård eller något sånt här. Jag kanske spårar ur lite ur vart du var på väg.
Nej, alltså det är ju en kritik som många också har sagt idag, att det blir liksom absurd detaljnivå, plus att det öppnar ju upp för tolkningar på alla sätt och vis. Jag menar, om jag skulle gå ut på gatan och en polis skulle komma fram och säga vad har du för ärende? Det är en väldigt absurd tanke att jag skulle liksom bara förklara varför jag är på gatan utanför mitt hus. Ännu mer absurd vore det ifall det stod en militär utanför och vaktade. Alltså, vilket jag inte tror kommer hända. Men det är ändå den liksom... Men återigen, liksom det är ändå någonstans andemening i det de säger, att det skulle kunna hända i alla fall. Och jag tycker att det är så. Det är en absurd konsekvens. Jag menar, om jag bara tar som exempel då. Vi håller på som bäst att sitta på nytt boende och sådär. Och då finns det en av de här undantagen är man får flytta. Man får flytta. Men frågan är då, ingår mäklartjänster i en flytt? Till exempel. Och visst, man skulle kunna hävda att det kan inte vara meningen. Poängen är något annat. Men det är klart att man skulle, om man hade ett stort behov så skulle man ju argumentera för det. Och jag tror att det är exakt det som kommer att hända. Liksom, argumentationen blir alltid, man utgår från sitt eget och så hittar man sätt att lösa det på. Och det är klart att om det nu är så att det är hemmafester med 30 personer vi är ute efter, så kan man säkert ha svårt att argumentera för en hemmafest med 30 personer att den skulle just vara ett av undantagen. Men säg det då. Liksom det känns som att det vore enklare att angripa det problemet. För nu blir det så här, det blir en jättestor slägga som ändå är trubbig. Och så blir det ju förvirring. Folk blir ju förvirrade. Och ja, det är också naturligtvis. Men liksom just den här förvirringen som uppstår tror jag är frustrerande för många. Man känner liksom att okej, vad är det egentligen som gäller just nu? Jag vet inte riktigt. Och så säger alla, nej men det är enkelt. Allt du behöver göra det är att undvika andra människor. Men nej, så funkar ju inte livet riktigt. Så att jag kan bli, det kan bli provocerad av den här idén om att om du bara, alltså du gör ju ändå ingenting just nu, så fortsätt bara med det. Jo, men så återigen, det funkar ju inte så. Så kan ingen riktigt leva. Jag menar, jag tycker det får sådana absurda konsekvenser, men bara häromdagen så jag satt på spårvagnen här i Helsingfors och de har ju infört sedan 13 mars en masktvång i kollektivtrafiken. Vilket i sig var lite absurt, för att jag menar, jag har åkt ganska mycket i kollektivtrafik, mer än de flesta förmodligen, just för att jag åkte till jobbet på det sättet under ett års tid. Och min bild är att alltså 90% plus 95% i Helsingfors tunnelbana använder munskydd. Samma gäller matbutiker generellt, liksom, det är extremt ovanligt med folk som inte använder munskydd. Vilket gör att ett tvång blir absurt. Men då hade de gjort en mätning och 65% av alla resenärer då tydligen ville ha ett munskyddstvång. Återigen, någon slags absurd logik där liksom, om alla vill ha det, men okej, om alla vill ha munskydd, då är det problem, då kan vi väl fortsätta så. Och liksom tvånget i sig blir på något sätt ett självändamål. Vi måste ha ett tvång, för det på något sätt ska magiskt göra förnad. Men i alla fall så satt jag på den här spårvagnen, bara för att avsluta liksom vad som hände. Jag satt på den här spårvagnen och så kommer det på två stycken A-lagare, fyllon, utan munskydd. Och de blir genast angripna av medpassagerarna på en gång. Och det, jag kan känna så här, fan, är det verkligen det här, är det här bra? Vill vi ha det så här? Alltså, jag har inga sympatier för de här 400 typerna som skulle demonstrera. Liksom. Det var ett gäng, ett väldigt apart gäng med liksom nynazister och löst folk som demonstrerade i mitten av Helsingfors. Jag håller inte med dem om princip någonting. Men jag kan känna lite så här, fan, det kan inte vara det som är problemet. Alltså, om vi stirrar oss blinda på enskildas persons beteende som ändå är väldigt avgränsat, är det som är problemet här? Liksom? Och i nästa... Ja, men jag kanske är annorlunda än andra, men jag blir mer liksom illa berörd av att någon står och skriker på ett fyllo på spårvagnen som inte har munskydd än av någon som inte har munskydd. För att det ena kan jag på något sätt liksom hantera. Alltså, du har inget munskydd. Och bra, det kanske, du kanske har skäl. Du kanske inte kan ha medicinska skäl. Du kanske tappade ditt, det kanske gick sönder. Det finns liksom situationer som för var och en där man kanske måste ta en spårvagn, men man har inte ett munskydd just då. Jag tycker att det måste på något sätt vara fine om nu 95% ändå har det.
Mm-hmm. Men där är du nog i minoritet.
Ja,
är rädd. Alltså. Ja, den här moralistiska majoriteten är nog väldigt, väldigt stark nu och väldigt liksom empowered. Och det här ger ju dem ännu mer liksom bränsle för det här liksom, den här liksom själv, vad ska man kalla det, för det här dygdesignaleringen som många tycker om att hålla på med liksom. Och det handlar ju delvis också om att du ska kunna nu komma åt de här fyllorna till exempel, eller liksom ungdomsgängen som hänger i köpcentrum, eller vet du, som någon sa, invandrargängarna vid Östra Centrum. Nu har polisen liksom rätt att köra bort dem på ett helt annat sätt än man hade tidigare. Den här grova släggan ger liksom sådana här jättesmå specifika utslagen då.
Ja, så att det är ju en klar trend också just nu att det är invandrarna som är problemet här.
Ja, absolut.
Och det är ingen
invandrare och ungdomar. Det är ju de som är problemet. Jag tänkte för att kolla liksom hur staten ser på hur, hur ditt liv ska se ut. Så det här, gå igenom lite de här 12 punkterna som är undantag till det här utegångsförbudet eller begränsningen i rörelsefriheten då. Alltså du får gå ut och köpa livsmedel, mat, mediciner eller bränsle eller annat jämförbart som är för ditt personliga liv nödvändiga införskaffningar. Ja, det här har du. Vem kom på det? Livsmedel, mat, mediciner. Okej. Okay. Alkoholen är väl en del av det här då?
Alkohol får jag. Så där har man väl dragit den förmodligen korkta slutsatsen att om man stänger alkohol så kommer svartspriten flöda.
Just det. Mm. Punkt nummer 2, bank och post är okej också.
Mm.
Det är tydligen viktiga saker. Mm. Först på tredje plats kommer hälsovård eller socialtjänsten. Ifall det krävs att du är där in person.
Mm.
På fjärde plats arbetsrelaterade uppgifter.
Mm.
Va?
Mm. Det här är också intressant. Just det här arbetet tycker jag är intressant också. För att arbetet, frisörer måste ju stänga. Men till exempel städare som kommer hem till någon och städar, vad jag förstår, får uträtta sitt arbete. Jag vet inte exakt var de här linjerna går, men uppenbart så går de någonstans. Och där kan man ju förmodligen, om man liksom är en viss yrkesgrupp, förmodligen känna sig lite förfördelad här. Liksom, varför just det här? Och rent logiskt så kan jag känna att städare klarar vi oss nu utan en månad. Medan frisörer faktiskt är rätt jobbigt att leva utan en längre tid. Om jag får liksom utgå från mig själv. Ja, så att det är klart att det blir, återigen, det blir absurt såklart. Jag menar,
absurt är ordet.
Det här är liksom så här brittiska gränsdragningar med rösten liksom. Det är lite så det.
Ja. Jag fortsätter på min lista här. På nummer 5 kommer skola och dagvård. Det är också okej. Punkt nummer 6. Samhälleliga förtroendeuppdrag och andra möten du behöver delta i som handlar om till exempel föreningar eller fonder, vad heter det, organisationer och sånt här som kräver det. Du kan också infinna dig till militärtjänst eller annan motsvarande, det vill säga din civiltjänst kan fortsätta. Du får röra dig till personer som behöver din vård som är i dödsfara, som har dött eller ska bli begravna, ett barn som behöver din hjälp eller ett barn du har rätt att träffa, ska vi säga, till exempel skilda föräldrar. Handikappade personer får man hjälpa eller träffa din partner i ett etablerat förhållande.
Ja. Mm.
Eller andra hur ska jag översätta det här? Mu näihin rinnastuvan merkitykseltään painavan syyn vuoksi. Det vill säga någonting som är lika viktigt som dessa saker. Så det lämnar väl en hel del öppet där också.
Ja, det är klart att det är totalt öppet. Jag menar, ett etablerat förhållande är ju såklart en totalt godtycklig gräns. Det kan ju ingen polis i världen stoppa dig ifrån. Om du ser att ditt förhållande är etablerat så är det ju etablerat. Jag antar att det är exakt den här processen folk går igenom när de ska gifta sig med någon som kommer från typ ett u-land eller någonting, när de kommer till Finland. Och man ska bevisa att man faktiskt är kära varandra. Ungefär samma Kafka-process ungefär. Men alltså, så här är det ju. Och jag menar, det understryker ju bara att allt det här handlar ju om, det handlar ju inte om att någon kommer, det finns säkert fall där de kommer liksom make a statement och liksom ta dit någon för att liksom visa att det här, använder vi lagen. Men generellt så kommer det ju såklart inte stoppa någon som vill göra någonting från att göra
det
någonting.
Det undrar jag. Sådana situationer kan inte undgå att liksom eskalera ut i något slags godtyckligt vansinne när någon enskild polis får för sig att den vill hindra någon person av någon
Det, men det är det jag menar. Det kommer säkert att det kommer finnas sådana situationer, absolut, där det blir någon slags absurd konflikt.
Men sånt ska man ju inte behöva vara rädd för i ett civiliserat samhälle. Liksom.
Det ska man såklart inte behöva vara.
Jag kan inte förstå hur liksom partierna kan gå med på det här. Jag kan på riktigt inte. Jag mådde fysiskt illa igår när jag såg att till och med det enda liberalpartiet som nu själv har marknadsfört sig som sådant, Svenska Folkpartiet, godkände att den här lagförslaget går till behandling. Jag känner mig fysiskt illamående. Alltså.
Om vi stannar där en stund, så är inte just Svenska Folkpartiets position i ett ganska bra exempel på att det här är hur politisk den här processen egentligen är? För att jag upplever det som att om med flit eller bara av en slump så har Henriksson, alltså partiledaren, blivit ansiktet utåt för mycket av det som sker just nu som justitieminister, och hon kritiseras väldigt hårt av till exempel samfinländare. Det är ju ingen slump att hon råkar vara Svenska Folkpartiet. Det är klart att de går på henne av ett skäl, för att det är helt riskfritt för dem att göra det. Jag skrev på Twitter för ett tag sedan liksom att mycket av det här liksom är ursprungligen där med operation slutspurt, allt det här var ju liksom vi går på att i april kommer siffrorna enligt THL vara absurda. Sen visade det sig att THL siffror var liksom en slags projektion som inte ens THL egentligen tror på själva. Och då backar man att men även om risken finns så måste vi ta till åtgärder. Men då var det ju många som sa, och då tänkte jag så här, okej, om det nu visar sig i april att det är cool runnings här relativt sett, och Henriksson liksom har gjort sig till ansikte utåt för extrema eller väldigt stora restriktioner, så kommer det politiskt vara jobbigt för henne. Tror du inte att det är det är absolut ingen slump att det råkar vara SFP som sitter på en sån jävla skit liksom.
Alltså i det här misstroendevotumet som samfinländarna arrangerar, det är ju ren politisk teater förstås, att det sen riktar sig mot just justitieministern från Svenska Folkpartiet. Det kan jag nog absolut säga att det är bara teater, och hela deras liksom pose är ju en enda liksom contrarian position hela tiden, att bara vara emot och liksom och fånga upp de här rösterna som är missnöjda med det ena eller det andra. Så jag tycker de är helt, ja, de är ju inte irrelevanta i egenskap av de som leder opinionsundersökningar. Men liksom politiskt sett så är det ju fullständigt irrelevant parti.
Nej, de har ju inga idéer.
De har ju ingenting att komma med.
Som du säger, alltså. Det är ju bara emot.
Alla deras liksom idéer om restriktioner i människors vardag och sånt här som de andra skulle vilja införa, så är ju redan liksom införda. Man tänker på liksom låsta gränser och sånt här. Det finns liksom hela den här populismen på något sätt du ut med att man avvecklar invandringen genom de här restriktionerna också. Jag har ett personligt förhållande alltså till SFP i och med att jag hjälpte till i deras valkampanj i fjol genom att ställa upp som riksdagskandidat i Helsingfors.
Ja.
Inte i fjol utan 2 år sedan blir det, va? Och jag känner mig så otroligt liksom sviken. Och nu är jag aldrig medlem i partiet, så jag kan inte skriva ut mig, men liksom, det var ju det första sån här liksom neandertalreaktion var ju som så här, att jag vill lämna tillbaka mitt pass och jag vill skriva ut mig och göra allting som har med Finland att göra och så.
Men jag vet inte, jag vet inte om det är ett jättebra försvarstal till deras fördöm, men jag kan tycka att det är så uppenbart så att, jag menar, samfinländarna, som du säger, de är ett parti som är emot. Det är skitsamma vad, men de är alltid emot. Så det är liksom deras grej. Så att de skulle vara med nu är ju helt otänkbart. Det är klart de är emot vad en regeringen och alla andra partier säger. Men övriga partier, och inte minst SFP som är ett ganska litet parti, jag upplever som att de har liksom, det finns liksom inget utrymme för dem. För att om de skulle vara emot, då skulle de vara det där enda partiet som
är emot. Ja, men de skulle kunna hota med att fälla det där regeringen.
Jo, men då skulle de bli partiet som vill att alla dör. Det är liksom den stämpeln på. Det är partiet som tycker att alla dör.
Ja, jag saknar nog jättemycket någon som skulle liksom sätta lite stopp på det här eskalerande vansinne. Och speciellt om det nu kommer fram att sådana här liksom drakoniska lagar bara har en så här marginell mål att faktiskt bara hindra liksom hemmafester. Hur kan du liksom som liberalt parti principiellt gå med på det här? Det är liksom finns det ingen ryggrad eller princip kvar överhuvudtaget? Är allting liksom till salu för den här liksom populistiska pragmatismen och den här jag antagligen ser saker annorlunda ut när du sitter där liksom vid de här förhandlingsborden med makt och du har de här tjänstemännen från THL som pressar på. Och det här vittnar ju Anna-Maja Henriksson om att hända i fjol när de införde skolstängningarna och Nylands avgränsning och allt det här. Att pressen från THL var enorm. Alltså lobban, det var något helt sjukt. Att det var liksom... Och sen visade det sig, nej men vet du, det var olagligt och det var ineffektivt och allt det här. Men inte har man lärt sig någonting tydligen. Ingenting har man lärt sig. Och ingen liksom ryggrad har man lyckats få växa under ett helt år här.
Alltså jag tror att det är genuint svårt. Det är genuint svårt, för argumentet är alltid, vill du ha det som, och sen så fyll in liksom hemsk situation här. Så just nu är det ju liksom, vill du ha det som i Estland? För i Estland så är det då liksom en dålig situation just nu. Det är det stort, det alla säger här, vill du ha det som i Estland?
Vill du ha det som i Italien? Vill du ha det som i Portugal? Precis, vill du ha det som i Frankrike?
Och som svensk, som rikssvensk då, så kan jag ju känna en viss andningspaus när det åtminstone inte är rikssvenska med problemet. Men
är inte det där något sätt att bedriva politik på?
Nej, det är inte speciellt konstruktivt, det är det inte. Jag tänkte på den dagen när det kom en sån undersökning om Sverigebilden då. Och Sverigebilden är ju någonting som är ganska nytt. Din släkting där, Johan Strand, gav faktiskt om det där att i Finland talar man om Finlandsbilden, men Sverige är liksom, Sverige har inte samma självbild helt enkelt. Vi har inte brytt oss så mycket om vad andra tycker kanske, utan vi bryr oss mer om vad vi tycker. Med all arrogans det kanske kan innebära, men skitsamma. Men nu då så har ju Sverigebilden att den har blivit mycket sämre under den här perioden. Men det är ju också liksom inte speciellt baserat på, jag vet inte vad det baseras riktigt på, för det är ju, alltså när det kommer liksom nyheter om Sverige så är det alltid ungefär samma saker. Och sen går det ett tag och så kommer liksom andra nyheter. Till exempel häromdagen var att okej, nu är Sverige nummer 20 i Europa om man räknar dödsfall. Vilket ju inte riktigt understödjer den här bilden av Sverige som det stora kaoset liksom. Men de flesta här i Finland verkar ha en bild fortfarande av att det är liksom laissez-faire i Sverige. Det finns ingenting som hindrar någon från att göra någonting alls. Varför får liksom det här monstret Tegnell fortsätta som man gör och så vidare. Och så att det här behovet av att det finns något annat land som det går så hemskt för, och därför måste vi hindra att det går dit. Jag kan tycka att det är nästan lite... Alltså det är ju smått bedårande nästan att finländare tror att Finland ska bli som Sverige. Nej, det kommer aldrig hända. Det är liksom inte... Det behöver inte vara du orolig för det. Det är en helt annan kontext vi pratar om.
Så är det.
Och jag vet inte om Estland kanske är ett bättre exempel. Det kanske är det mer närliggande. Och jag har ingen aning om vad som har hänt i Estland eller varför deras liksom kurvor har pekat åt fel håll. Men...
Där är ju den ryska minoriteten som ligger väl på en, är det 20-25%?
Ah, okay.
Som det där som struntar i covid i stort sett.
Okej, okay. If you say so. Jag har verkligen ingen koll alls. Men samtidigt kan jag känna så att vi kan liksom inte jämföra oss med olika hela tiden. Vi kan liksom inte säga att det alltid jämförs med de som har det värst. För då blir det på något sätt absurd. Vi kan inte säga att vi vill inte ha
Irland
det.
Idag.
Ja, men Irland har varit liksom, har tittat på rik i Irland i jul. Och jag är sådär, okej, det finns massa länder har gått illa i. Men uppenbart så är Finland, men om man tittar på hela den här kurvan, Finland har varit relativt lindigt drabbat hela vägen från början egentligen. Och återigen, om någon kunde sätta sig ner och titta på vad det beror på. Vad är det? Jag menar, om slutsatsen är, jo men det beror på att regeringen har gjort allting rätt. Alltså det håller inte. Alltså jag säger inte att de har gjort allting fel heller. Jag bara säger att det håller inte som analys. Liksom. Vi behöver någonting lite mer konkret kanske. Vad är det som har hänt här egentligen? Vad är det som gör?
Det forskas det säkert om. Kanske redan nu och resultaten kommer väl lite för sent. Sen i efterhand. Men en kvalificerad gissning är väl nog liksom det naturliga avståndstagande också. Att man är... liksom ganska introvert och många trivs hemma och man är inte väldigt, man är inte liksom på samma sätt social eller sånt här. Jag såg till exempel i höstas, strax efter att vi hade flyttat hit, så fanns det en sån nordisk jämförelse med hur mycket tid människor i olika nordiska länder sätter på olika saker. Där till exempel var det bara att sitta hemma och titta på TV ledde Finland väldigt liksom överlägset i, medan vad var det, danskar älskar att laga mat och träffa vänner både hemma och ute och sånt här. Och det är ju någonting som människor här har liksom saknat jättemycket. Den här liksom, det här naturliga, för vet du, man går över till grannen och man spiser och man sätter sig vid främmande bord vid restaurangerna och pratar goja och allt det här liksom, frintligheten har ju liksom på något sätt, ja, blivit förbjuden.
Det är en intressant tankelek om man skulle liksom hitta sådana gemensamma nämnare, inte att man är likadan utan där man är olika men får samma grad av tillfredsställelse. Och så förbjuder man just de sakerna och ser hur folk skulle agera på just det. Det skulle vara en intressant grej att leka med, tycker jag. Man skulle förbjuda finnar att sitta hemma och kolla på TV i en månad. Och se liksom, hur skulle reaktionerna vara då? För det är ju någonstans, alltså det är ju kanske positivt då, om det nu är så att finnar blir lyckliga i viss mån då, eller åtminstone relativt sett av den här sortens liv. Då är väl det inte negativt heller. Alltså, då är det väl så. Men jag kan...
Nej, men du minns väl den här undersökningen som visar att Finland är det land som har trivs allra bäst under lockdownerna. De olika liksom ingrepparna. Så här. Det var det upp till 73% av människorna sa att deras liv är bättre nu.
Ja, jag tror många har fått jobba hemifrån och inte fått göra det förut. Det tror jag är en stor aspekt av det. Absolut, och jag tror många kommer...
Det var säkert den allra största enskilda varför man tyckte om det här nya arrangemangerna, för att människor verkligen avskyr att gå på jobb tidigt, och de avskyr sina chefer och de avskyr stämningen på arbetsplatsen och de avskyr vad de gör antagligen också. Så jag fortsätter på min lista här om undantag till begränsningen av rörelsefrihet. Vi nämnde alltså handikappade, döda och etablerade parförhållanden. Också religiösa själavårdande möten är okej. Så där har du en loophole ifall polisen kommer undra, kan du vara på väg till din guru till exempel?
För jag antar att det betyder att eller okej, jag antar att det fortfarande är restriktioner i antal människor du kan göra det tillsammans med. Du kan liksom inte göra du kan liksom inte gå till om vi nu tar det elefanten i rummet, du kan inte gå till en moské och göra det här.
Nej, det ska vara enskild själavårdare som träffar. Punkt nummer 10. Du får vara på väg till en fastighet eller en bil, ett fordon du äger. Eller ska serva. Och du får också vara på väg att flytta från en kommun till en annan.
Men inte i samma kommun då?
Det tror jag väl okej också, va? Det måste ju vara. Det nämns inte bara här. Punkt nummer 11. Du är okej att bli ertappad på gatan med att rasta ett djur som är på ditt ansvar. Så att, grattis alla som har hund då. Hundarna kommer att få vara ute mycket nu.
Ja. Det var ju de tog ju slut hundarna i Italien där förra året när de hade lockdown i Italien. det undantaget fanns, och då köpte folk en hund helt enkelt.
Alla gatuhundar försvann plötsligt. Du får vara på väg till eller från en fritidsfastighet eller fritidsbostad som du antingen äger eller har haft eller har liksom i bestående. Så att du kan inte plötsligt hyra en och gå dit, utan du måste ha haft den sen tidigare tydligen.
Nej, alltså jag är lyckligt lottad, jag har en familj och jag har barn i en ålder som både får gå i skolan och får gå till hobbyer, även om de inte får gå till hobbyer inomhus. Så att jag är glad att mina barn spelar fotboll och inte spelar sig pingis liksom. Och då står man ju där och vid sidan av och tittar på, och då får man ju prata med andra föräldrar och det är ju liksom samtalsämnet är ju ofta, vad ska vi göra? Typ på veckoslutet. Finns det någonting att göra? med typ barn i Helsingfors. Alltså typ en dålig dag till exempel, om det är liksom regnar eller snö eller liksom slaskigt och sådär. Finns det någonting? Och faktum är att vissa helger, det har inte funnits, alltså det finns ingenting. Man kan inte göra något annat än att liksom typ gå till parken. Och det blir ju det är ju väldigt speciellt. Alltså, återigen, jag är ganska lyckligt lottad. Den meningen är ju liksom att jag har ju ändå folk med runt mig, men jag förstår att det här är själadödande. Jag tycker min mentala hälsa har tagit enorma mängder stryk av det här. Det är liksom det är verkligen, det mördar all livsglädje att liksom gå igenom det här, och det gör ju inte mig unik på något sätt, men jag kan bara föreställa mig hur det måste vara för folk som kanske lever ensamma eller som, ja, och så vidare och så vidare. Folk som kanske jobbar med saker som de inte får jobba med. Men det var ju så sent som, men var det här i förrgår någonting, var en artikel, någon intervju med någon kvinna som ung tjej som jobbar på en sån här eventbolag, som liksom princip förra året gick från en dag till en annan, gick från många uppdrag till noll uppdrag, och sen har det fortsatt så ett år. Och hur man inte blir en självmordsbombare av det har jag svårt att förstå nästan. Alltså att man inte bara exploderar av frustration och liksom irritation och allt det här. Så det är ju, och det kanske det gör. Det kanske folk gör. Jag vet inte. Jag bara det är ett enormt experiment där.
Det är också hemskt att vi har involverat barnen i det, tycker jag, för att menar, de är ju, vi har ju ändå makt att, eller agens att bryta mot de här föreskrifterna om vi vill. Jag menar, vi kan ta konsekvenserna av det liksom, och bara liksom strunta i det och säga fuck you, men barn kan inte göra det. De är ju maktlösa på det här sättet, och de kan inte liksom, vet du, de agerar inte, de kan inte protestera på samma sätt som vi liksom. De har inte den liksom, ska jag säga, den rättigheten. Jag tror inte att den liksom, det alternativa infinner sig inte hos dem, att de ska liksom, att de kan, vet du, ringa till sin riksdagsman eller något sånt här, vet du, och ventilera eller något sånt här, utan de inser att, vet du, det är så som vuxna säger, och det finns ingenting man kan göra åt det. Att liksom, hur mycket jag än skriker eller så här, så liksom, så får jag ändå inte gå och träffa mina kompisar. Och det leder ju till liksom att du tar ut det, vet du, inåt på ett sätt. Och det här var en effekt som har börjat noterats mer och mer här också i Danmark, alltså under våren, hur det här. Vi kanske han pratade om det i förra podden redan, men nu hade stigit fram igen liksom hur alltså tidigare alldeles friska barn har börjat visa sig tics och tvångsrörelser och förstås depressioner, ätstörningar och sånt här på en sån här oroväckande nivå. Och trots allt detta så sitter regeringen tillsammans med stödpartierna och de andra partierna i Folktinget nu och förhandlar om så politisk handel om hur många minuter kan vi låta barn vara i skolan till exempel. Vi har avgångsklasser här som nu får gå en dag i veckan, 2 timmar till skolan, men de måste vara utomhus. Och för att få göra det måste de låta testa sig varje dag. Sen här liksom den här. Jag är ju väldigt cynisk när det kommer till allt det här liksom, och jag tror inte att det handlar om någonting annat. Jag tror bara att vi har glidit in i en sån här vansinne som det där som ingen egentligen ämnar att vi skulle hamna i, men nu är vi liksom där och vi vet inte hur vi ska ta oss ut därifrån, och hela det här ser ut som liksom en sån här som en kontrollteater liksom, där det som gör mig liksom bedrövad är den här arrogansen med vilken politiker liksom fortfarande pratar om att kontrollera smittan, kontrollera situationen, att om vi inte gör så här nu så tappar vi kontrollen. Och jag bara undrar, men när har ni haft kontroll över den här situationen överhuvudtaget liksom? Jag menar, skulle ni ha kontroll så skulle vi ju inte ha smittor liksom. Det känns bara, ja, hela den här retoriken om kontroll. Och att liksom på riktigt sitta och liksom på ett så här teknokratiskt sätt att väga. Ska vi öppna fria liberala erhverv, det är fria företag som är större än 5 000 kvadratmeters kundyta, eller ska vi låta barnen gå en timme extra i skolan?
Men det finns ju en skam där. Alltså jag kan känna så här, sådana som jag då, eller sådana som oss, vi har ändå passerat allt det där. Jag menar, i någon mening så är vi ju bortom den här, det här behovet av att gå igenom en utbildning, eller behovet av att träffa vänner kanske till och med i någon mening, någon mån, liksom att komma ut, vara social, allt det här. Även om det är roligt, så det är ändå till största del en del, någonting man gjorde mer förr än kanske man kommer göra i fortsättningen. Och just det här, hur jag känner själv, att det gör att min ork att protestera eller att liksom ifrågasätta ändå går ner en del. Det kan jag tycka är lite sådär, vad fan, för att det är ju, det var ju någon som skrev där om dagen, liksom, det är verkligen såhär, förut var det liksom den äldre relationen som skapade klimatförändringar och den yngre som liksom får deal with it later, liksom. Och sen så kommer det här som inte drabbar unga människor i någon egentlig mening, men det är ändå de som betalar by far det största priset för det här, liksom. Och det är ju, jag vet inte riktigt, det finns ju någon panik i det. Nu var ju Åbo bestämde sig för att de skulle ha munskydd på lågstadieelever i skolan. Och ja, men exakt, jag vet inte riktigt hur de tänker. Jag förstår inte drivkraften bakom det. Jag förstår panik, jag förstår rädsla, jag förstår väldigt många saker i någon mening, men jag kan inte förstå hur man kommer till en slutsats att det är en bra idé. Och jag menar, om det händer i Åbo så är ju förmodligen diskussionen i full gång även i Helsingfors där jag bor. Och jag skulle må så himla dåligt av att se mina barn, deras kompisar gå omkring. Alltså det blir så absurd. Liksom, är vi här nu? Är det här vi är? Liksom, där de ska behöva bära den vikten på sig och bära den liksom det ansvaret. Jag vet inte om det är, jag menar, sen får man väldigt så här konfliktfyllda signaler. Jag menar, vissa säger att det är att just utom kontroll används mycket, liksom att smittan i skolorna nu är utom kontroll. Och andra säger att nej, men så är det inte alls. Så jag är så här, ja, jag vet inte, visste vi det ens för ett år sedan? Visste vi, är de skillnad nu gentemot för ett år sedan? Nu talar man liksom att den brittiska smittan är värre och den sydafrikanska hit och dit och vi vill inte skapa, men om man tittar på det liksom objektivt, är det egentligen någon skillnad nu mot hur det var för ett år sedan, säg? Och skulle just den här åtgärden göra så himla mycket stor skillnad jämfört med vad det är värt eller vad det liksom kostar då? Och jag har i alla fall inte känt att återigen, det är ingen som riktigt orkar sätta emot, för att de som du säger, de som drabbas av det på riktigt, de har liksom inte den möjligheten att sätta emot. Vad ska de göra? Good take, liksom. Det kommer inte hända. Jag förstår att lärarna ser det på ett annat sätt. Det har jag mer respekt för någonstans, att de kanske har sina invändningar och syn på saker och ting. Men liksom övriga befolkning, som föräldrar och folk som inte ens har barn, jag blir så här, fan, alltså, är det verkligen så viktigt med full kontroll att vi ska pressa in så här 8-åringar och gå omkring med munskydd en hel dag för att det eventuellt kommer göra skillnad?
Jag är inte helt bevandrad i alla de här liksom socialpsykologiska teorierna om hur makten uppfattas och liksom och manifesterar sig hos människor och sånt här, men om man vill börja göra analyser i det, så tror jag man kan hitta spår av liksom en sadomasochistisk dans här mellan regeringen och till och med och befolkningen i olika länder. Alltså, att titta på den här situationen lite ur ett Stockholm-syndrom-perspektiv där liksom de som drabbas av de här restriktionerna på det hela tiden ändå känner ett behov av att försvara dem där, och förklara dem och liksom försvara. Till och med nu när i morse när jag öppnade Twitter så liksom Så var det någon från Sverige som sa, men herregud Finland, vad håller ni på med? Och då var det genast två från Finland som var där liksom och så sa att, jo, men det blir nog inte så farligt som det låter med utegångsförbudet. Att de menar nog väl och egentligen nog syfte bara det här och det här. Och, men vi har ju prövat på allt annat, så nu måste vi göra det här också. Så här. Och det här är liksom människor som ändå inte vill bli utsatta för det. Men samtidigt, och detsamma har jag sett här i Danmark också, liksom, att på något sätt ju hårdare ingrepp man gör, desto liksom starkare blir det försvaret av de här ingreppen också. Liksom att det där, på något sätt, när vi en gång har kastat oss med, vi har en gång gått med på att bli piskade av det här, liksom, av den här regeringen, så nu ska vi då liksom dansa hela vägen hem och liksom med dem och på något sätt försvara det här sjuka förhållandet som vi har, som har uppstått liksom mellan makten och de som ligger under den. Att, jag saknar teoretiskt referensram för att ta upp det här, kanske i högre mån, men jag är väldigt, väldigt intresserad av vad de här liksom vad de här ingreppen gör liksom i människors uppfattning om sig själv som subjekt eller liksom subjects för en makt liksom.
Jag tror inte, jag uppfattar det mer som en ovilja att bli stämplad som den som skiter i det här. Så, för det är jobbigt liksom. Jag menar, jag du behöver inte göra så mycket för att vara liksom konträr just nu. Det är inte jättemycket som krävs för att bli kallad till exempel foliehatt eller bli kallad liksom en som skiter i hur många, alltså skiter i sjukvården liksom. Den känslan förstår jag. Jag vill inte heller ha det på mig liksom. Jag tycker inte heller att det är kul. Jag menar, jag har bokstavligen aldrig blivit kallad foliehatt, tror jag, i hela mitt liv. Men i det här sammanhanget så har det hänt ett par gånger att någon liksom har tyckt det. Och då har jag liksom inte ifrågasatt, då har jag inte på något sätt sagt liksom att det finns någon slags agenda bakom det här, eller att det ens liksom är, utan det är bara sådana saker, typ sådana enkla grejer som att jag uppfattar det som att regeringen håller på att mjuka upp oss för hårdare restriktioner. Vilket jag tycker är en, inte nödvändigtvis sann analys, men absolut inte liksom far-fetched. Utan, och dessutom så råkar det ju faktiskt vara så att det blev så. Så att men och det är ju jobbigt. Det är ju jobbigt att ta den rollen. Det är ju jobbigt att liksom vara den som säger att nej, men och dessutom så om man drabbas själv, så kommer ju ytterligare då elementet att ja, men du talar bara egen sak. Det vill säga, jag menar, jag talar inte egen sak. Jag har inte drabbats personligen av något mer än att jag förvisso inte har kunnat träffa min familj på ett år i Sverige. Det är inte ingenting, såklart. Men bortsett från den delen, så är det ganska lite i min vardag och mitt liv som har påverkats på ett sätt som är liksom allvarligt. Resten är nuisance och saker som jag saknar, men det är inte så att jag kan leva utan det. Liksom Maslow skulle rycka på axlarna åt där. Så liksom det, du förstår. Så jobbar inom teater, eller om du jobbar på en restaurang och så drabbas du av det här, och så hävdar du att nej, fan, det här är fel, så kan jag lova dig att argumentet kommer komma: jo, men du vill ju bara att du vill bara ditt jobb tillbaka, eller du vill bara, det är viktigare för dig än att folk dör. Och det är fan inte lätt att argumentera mot det. Det kan jag tänka att det tynger alltså. Så jag förstår det väldigt mycket. Jag förstår att det behövs liksom ingen agenda här. Det behövs bara någon slags masstryck där det argumenteras på en väldigt hög nivå. Det är väldigt högt tonläge. Och till slut så nöter du ner den. Det är ju liksom erosion vi pratar om.
Jag skrattade till där när du nämnde Maslow, för att jag satt faktiskt och funderade på det. Och en text som jag skrev om detta redan i fjol, där jag påstod att den här situationen ställer behovspyramiden på sin spets. Vanligtvis brukar man säga att vi måste tillfredsställa de basala behoven. De är de viktigaste, det vill säga att vi överlever, att vi får mat och luft och det här. Och jag försökte lite poetiskt och essayistiskt argumentera för att de basala behoven är fullständigt noll och intet värda om inte de högre behoven också kan tillfredsställas. Att om du bara kan tillfredsställa din liksom preservative behov så att du kan överleva till nästa dag, så är det inte värt, det är inte ett liv värt att leva. Åtminstone inte i en sån här ovisshet om hur länge det kan ta och sån här. Liksom. Så att någonting att fundera på. på en lite mer filosofisk nivå. Men du, en annan filosofisk fråga som jag ville ställa dig, som jag har lite försökt brottas med men inte riktigt får tag på. Är du beredd? Är de som blir smittade, det vill säga de här 800 per dag, är de offer eller brottslingar?
Alltså det här är ju en fråga som många svarar brottslingar på. Och lite beroende på hur det har skett naturligtvis. Men om det är så att du har fått den här smittan beroende på att du har rört dig i samhället, då är du en brottsling. Jag tycker ju själv att de är offer. Alltså jag tycker ju att det är ett virus, och om du drabbas av det här viruset så är det sannolikt inte för att du har försökt att få det. Nej, men liksom, det är förmodligen försvinnande få fall där någon liksom, det finns säkert någon som aktivt söker upp det och försöker få det. Det finns säkert någon som i något sammanhang har vetat om att de har det, lik någon galen HIV-patient, och liksom överfört det så gott de kan då. Det finns säkert sådana exempel, men det kan ju inte vara på något sätt vanligt. Så att jag tycker ju att om man inte ser det här som att de är offer, alltså människor som får det här oavsett egentligen gjort, så är man ju drabbad av viruset. Man är liksom inte inget annat. Men återigen, jag tycker retoriken, nu är ju hård retorik på nätet inget nytt precis, men jag uppfattar retoriken som ofta och lagd åt det hållet, att det är, om du har fått det här och du liksom säger att du var på Verkkokauppa och köpte en Walkman liksom, då får du fan skydda dig själv. Och by the way, du utsätter alla andra för fara också, så egentligen så kanske du är lite av en mördare också då. Så jag blir lite så här, det är ju samma sak där. Det är ju någonstans där som det börjar bli otäckt på riktigt, kan jag tycka. Att det är jättetragiskt med 800 döda, men det är också tragiskt med 200 döda i trafiken. Så liksom, det är tragiskt med folk som dör, men det här är ändå ett samhälle och det finns sådana risker. Och även om det här inte är exakt samma sak naturligtvis, jag förstår att det finns skillnader mellan de här sakerna, ett virus är ett annat djur, men fortfarande, om du får det här, så fan nog ska man tycka synd om den personen. Det måste väl vara liksom det mest grundläggande, att vi utgår från att någon som har fått det här behöver vi åtminstone inte skälla på. Och om det skulle vara så att de i sin tur har fört det här vidare, så jag menar, det var ju typ förra sommaren, den här företagen i Österbotten som hade varit i Italien, kommit till en fest och så sket han lite grann i restriktionerna och gick på en 70-årsfest och 70-åringen dog. Men du vet, det är liksom där någonstans kan jag tycka att det finns, jag förstår att man kan se det här som att okej, det här var inte, det är ju inte optimalt, men man måste kanske fortfarande se det som att det var oaktsamhet möjligen, men inte mer än så. Och dessutom, det som jag tyckte var så roligt med det fallet, det var att samma företagare, istället för att säga jag är hemskt ledsen, jag gjorde ett misstag, jag ångrar mig, vilket hade varit rimligt kan jag känna att säga, så sa han det borde funnits hårdare restriktioner, för då hade det här inte hänt. Och det är ju så här, jag tror att han sa att det var tragiskt att inte, urskulda sig, alltså någonstans tror jag att, återigen kanske på ett mänskligt sätt, försöka få det till att jag har förstått nu att om jag hade inte gjort det här, om jag hade varit tvingad att inte göra det, och att liksom det hade kunnat hjälpa, vilket ju jag kan tycka är så här, fan, uppenbart så hade du behov, du hade behov i ditt liv att göra vissa saker. Jag tänker inte liksom be dig om en fullständig redogörelse vad du gjorde i Italien. Jag har ingen aning om det var nödvändigt eller onödvändigt. Jag tänker inte ställa den frågan nu, jag tänker inte ställa frågan förr. Men ta åtminstone alltså, då får man ta ansvar för det, liksom, att vad du gjorde med ditt liv. Och så kan vi alla andra göra det också. Men nu säger man istället, nej, ingen kan ta ansvar för vad de gör i sitt liv. Och alltså måste vi tvinga alla att göra så här. Så
i princip alla som har blivit sjuka är sjuka nu på grund av att staten har misslyckats?
Ja, det är så jag uppfattar det. Att det är, eller så här, det är så pass få döda i Finland tack vare att staten har lyckats. Vilket indirekt är vad du sa. Så att om det skulle börja dö fler, så ligger det på statens axlar att fixa det. Sen så återigen, alltså retoriken mot medmänniskor är ju enorm. Alltså, folk är liksom assholes och folk är klarar inte av och vissa kan inte sköta sig och bla 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 bla. Vilket ju alltid är någon annan. Det är ju alltid liksom någon jävla rikssvensk eller någon, eller liksom någon österbottningar eller åbobor eller invandrare eller skidåkare. Det är alltid, alltid någon annan. Så är det ju. Det är uppenbart mänskligt. Man behöver någon att skylla det här på. Men absolut ligger det på statens axlar att se till att det tar slut. Utan tvekan.
Ja, är det så?
Ja, ja.
Samtidigt säger ju de att det är upp till oss. Att nu måste vi alla bidra. För det är ju där det ändå sker.
Alltså, jo, men om den enda vägen ur det här är hårda restriktioner och rent av lag. Att vi måste ha en lag som säger att alla ska ha munskydd. Vi måste ha en lag som säger att ingen får träffas utomhus. För vad händer annars? Jo, då kommer smittan bli så pass allvarlig att vården kommer kollapsa och massa människor kommer dö. Då blir ju slutsatsen att ja, men okej, då är det lagar som gäller här. Det är så det är.
Då dör vi lite tillbaka i den här samma rundgången som vi börjar med här.
Ja.
Jag skulle kanske ha lite mer förståelse för situationen om jag faktiskt skulle tro att de här ingreppen liksom är effektiva och på riktigt fungerar så som vet du, har det syfte som de säger att, och den verkan som de ska ha. Men det känns ju liksom inte så. Vi har nu suttit 4 månader hemma här i Danmark med kaféerna stängda. Annars brukar jag jobba på kaféer. Så det påverkar min vardag på det viset bara. Och att man inte kan gå ut och se på fotboll, bla bla bla, det här. Men liksom, vi sitter fortfarande här, så det liksom, känslan är ju att det funkar ju inte. Och samtidigt förstår jag kontraargumentet att, ja men vet du, om vi inte skulle göra det så skulle det vara ännu värre, och det kan man ju alltid säga, men det kan vi inte veta heller.
Nej, det går ju aldrig att veta hur, det enda man kan, alltså man kan ju, det är uppenbart så här, det finns en större tryck på att göra någonting än att inte göra någonting.
Nu är det ju någonting som inte fungerar om du måste liksom fortsätta hela tiden och de säger, nu ska vi stänga för 3 veckor så att vi får liksom slå ihjäl den här liksom epidemin. Och efter 3 veckor så blir det 1 månad till och sen blir det 1 månad till och så blir det 1 månad till och man bara, det här verkar ju inte fungera. Vad håller ni på med?
Jag tror att argumentet är att jo, det fungerar.
Ja.
Och att det pris vi betalar för det är okej. Okay. Så om det nu är så att liksom x antal restauranger går i konken eller några skolbarn måste ha munskydd eller några gymnasieungdomar inte kan göra sina slutprov eller vad det nu är för någonting, så är det värt det. Liksom.
Men hur länge är det värt det här? Hur länge?
Ja, det är väl frågan. Alltså. Det kan ju, man skulle ju kunna tolka den här sista nu, reaktionerna på det sista, som att folk kanske börjar tycka att den var fan. För jag tror att en sak som förmodligen många har levt på är att förra sommaren ändå var ganska fri, relativt fri. Vilket gjorde att man går och väntar lite grann på våren. Man går och väntar på att nej, men okej, nu blir det bättre. Nu kommer våren, nu kommer vi kunna gå ut, nu kommer vi kunna liksom kanske ta en öl i solen, träffa några vänner eller vad det är för någonting. Och så kommer nyheten att det är precis tvärtom. Våren är värre. Jag menar, Vappo är ju ingen liten sak i Finland. Redan förra året var den liksom begränsad. Men i år så kommer den uppenbart bli totalt död. Och jag vet inte, man skulle väl kunna tro att i något skede så kommer folk börja ifrågasätta det mer. Att liksom, är det här verkligen värt det? Är det här ett liv? Och jag tycker mig se ganska många som, till skillnad från förra året när det fortfarande fanns någon slags reservtank, nu börjar liksom känna att nej, men det är slut nu, jag orkar inte med det här liksom. Det finns ingen energi kvar för den här sortens liv och vad vet jag, det kanske är projicering, vad vet jag, men jag uppfattar i alla fall att det finns mer kritiska röster och mer ifrågasättande nu än det fanns tidigare, eller funnits tidigare. Kanske jag vet inte, jag som sagt, jag tror inte att det finns någon konspiration här. Jag tror bara att det finns en rullande boll, precis som du sa, och den bollen verkar vara extremt stor att stoppa, men det är klart att i något skede så om det är tillräckligt många som åtminstone försöker bromsa den, så kanske det går.
Kanske, För mig känns det bara som att vi bara skjuter på saker tills liksom säsongen att ta hand om det.
Mm. Men man kan ha det värre, Janne. Man kan ha det värre. Du vet, vi kan...
Man kan alltid ha det värre. Och du får säga att det kommer att bli det ännu.
Man kan vara en kapten på en båt i Suezkanalen som plötsligt kränger och går på grund på tvären. Helt otroligt. Jag skrattar lite grann åt det, för att det är jag menar, Suezkanalen är ju byggd i ett syfte. Det är ju för att slippa köra runt hela Afrika med båtar. Och det är liksom Egyptens pärla, det stora stolta ingenjörsprojektet. Och jag vet inte, tänk på det, men det var en kompis som påpekade mig med hur lite bilder det finns från den här haveriet. Det borde ju finnas 3 miljarder bilder på nätet vid det här laget, på den här båten, men det finns inte så himla mycket. Och då funderar jag på om det är liksom, är det här liksom det fina med en politstat, att man snabbt kan gå in och bara damage control, liksom. Se till att the story is correct, liksom.
Vad är the story nu då?
För att det är ju ett sånt jävla haveri. Alltså, om man tänker på, jag läste att under, alltså 10% av all världshandel plötsligt står stilla.
Oj.
Och jag menar, om man tänker på liksom hur logistik funkar med just in time, yeah, och alltså hur mycket som måste klaffa, allting liksom är ihopkopplat. Och inte minst just nu med corona, när det förmodligen är ännu värre och ännu mer känsligt, så måste det här vara en sån extrem, alltså magsåret i den här kapten, jag vet inte, alltså.
Men var det hans fel, alltså? Fick inte någon motorproblem eller?
Alltså, det såg så konstigt, det var ju så här, det fanns ju en sån satellitbild på som någon hade lagt ut med båtens färd innan där. De har ju liksom gjort någon slags kurvor innan. Ritat en liten penis där utanför kanalen, på radarbilden, och sen liksom in i kanalen. Och jag vet inte om det är utrett exakt vad som hände, men den ligger ju verkligen kilad. Lärde jag mig idag, det är ju ganska grunt på sidorna. Alltså, det är ju djupt i mitten förstås, men sidan av kanalen liksom sluttande upp mot kajen då. Och att lägga sig där, då får man liksom kila in sig ganska hårt in i respektive sidas kaj. Så den sitter ju förmodligen som en murbräcka där. Och hur man får loss en sån jävla supertanker, den väger ju liksom, jag vet inte hur många tonen som väger, men det måste ju vara...
Var det världens största dessutom?
Ja, det vet jag inte, men det måste ju ha varit... Den är ju stor, alltså.
Ja, det var någon som åtminstone spekulerade att de råkar liksom få just världens största jävla supertanker att kila sig på tvären i Suezkanalen.
Jag har hört så många säga, det är fantastiskt i så fall. Jag har hört så här roliga liksom, folk som har spekulerat hur man blir av med det här, men det mest rationella jag läste är att man helt enkelt tar bort alla container så att den lyfter sig själv. Nej, men det är ju, jag är helt fascinerad där. Jag är så fascinerad av att man liksom, vi bygger upp en värld där vi är så känsligt, det är så känsligt så det är inte klokt ju. Liksom, vi är en full sjökapten bort från liksom totalt kaos. Men du vet, det måste ju ändå räknas in i kalkylen. Jag tänker så här, man bygger en sån där kanal, samma sak med Panama. Vad jag förstår, de är ju ganska relativt smala ändå. Och det måste ju ändå tas in i kalkylen att i något läge kan någon kantra eller kan någon liksom blocka den. Jag lärde mig en annan fakt. Jag vet inte hur, jag antar att det i Suez är annorlunda, för den är förmodligen ganska stabil, men jag lärde mig att Panamakanalen är liksom ett brott mot naturen. Det är liksom ett brott mot tingens ordning. Panamakanalen, naturen jobbar aktivt för att kanalen ska försvinna. Så det är ju liksom regnskog, så den växer igen. Vilket gör att man hela tiden måste liksom bygga om den, måste liksom hela tiden skapas. Det här liksom hålet mellan Nord- och Sydamerika, det finns någonstans någon så här moderjordsymbolik här, liksom någon slags navelsträng som har gått av.
Påminner mig om det här, du vet, all fartygstrafik som kommer in i Östersjön går ju via Stora Bält, där det finns en väldigt hög och fin Stora Bältsbro här mellan Själland och Fyn. Så som det här... och den är lite för låg faktiskt. Och för att så här riktigt, riktigt stora fartyg ska komma under den. Men vet du hur de gör då? De gasar på för att komma djupare och liksom, så de kan gå ner flera meter, alltså, genom att bara köra med liksom, det är ju där man, då ska man inte vara liksom packad och börja köra chicken eller något sånt här. Det här är ju liksom så här flygkaptens precision, det tänker jag mig, som det krävs. att vet du, det blåser och det är vågor och det hela liksom, och vet du, och nu ska okej, okay, nu liksom, nu sätter vi fart, för att när vi en gång har satt fart, då kan vi inte stanna längre. Så är det här, vet du, då ska du se till att motorn verkligen inte liksom börjar hacka plötsligt liksom när du är på väg dit, riva ner hela satans bron liksom. Jag ska faktiskt köra över Stora Bältsbron här nästa vecka. Vi ska på påskferie till Västjylland. Men Anders, vi börjar närma oss full tid, hör du. Och mitt morfin börjar avta. Min höger armbåge blev krossad igen i en cykelolycka här förra veckan. Och jag sitter med så här fruktansvärd mitella på armen. Ja, det var faktiskt en knasig olycka som är det där. Vi har alltså en sån här barnsits som sitter fram på ramen. Så att ungen sitter liksom i famnen på mig, så att säga. Och på något sätt så lyckades han peta in sin lilla fot i framhjulets ekrar. Och det här, vi drog en så här 180 graders volt genom luften. Ungen klarade sig fullständigt oskadd, vilket var väldigt trevligt. Men jag knäckte både handled och revben och armbåge. Men inte huvud däremot. Men jag var här... Jag lägger lite i dvala här några dagar efter det, men jag tittade på cykeln, hur den ser ut nu. Släpa hem den i någon slags chocktillstånd då, det här. Den liksom, det, alltså, ramen har böjt sig. Vet du, de här bägge liksom järnrörerna, de här tuberna har liksom har böjt sig flera grader av den här smällen. Så att, ja, man blir glad att det inte gick värre. Det kan alltid vara värre.
Det var ju så han dog. Det var ju en finsk journalist som dog efter en Flow-festival för ett par år sedan. När han var på väg hem på fyllan efter festivalen och cyklade fort längs kajen på Sörnäs strandväg. Och såg inte att det var en bom som låg över vägen.
Var det så det gick till, ja?
Ja, och då, vad som hände var att hans ramen på cykeln gick av.
Jeez.
Så han liksom föll inte framåt, han föll neråt. I liksom 30-40 km i timmen ner på stenmark då. Ja, det är brutalt. Så det är, man får vara lite försiktig. Cykla kan vara.
Moj då.
Finland fick bara oavgjort hemma igår, säger jag med full glädje mot Bosnien Herzegovina. När man är liksom missnöjd med att Finland får 2-2 hemma mot Bosnien, då är det sakerna som de ska. Och Sverige spelar ikväll mot Georgien. Så när ni lyssnar på det här så vet vi hur det gick.
Just det.
Så att det är ändå, som sagt, det är lite, även om det inte är normalt, så är det ändå liksom, det händer saker. Jag tycker att det är...
Det är Qatar vi siktar på nu alltså.
Ja, fast det, nu ska alla bojkotta det.
Ja, det är också bra. Alltså, flera tidningar här alltså uppmanar Danska Bollförbundet att bojkotta det.
Sverige har inte riktigt kommit i diskussionen, men det finns ju enskilda journalister, till exempel Johanna Frändén på Aftonbladet har ju sagt att hon kommer inte åka dit.
Mm.
Och det förstår jag, speciellt som kvinnlig journalist. Fanns hon där att göra? Det är ju bara förnedrande förmodligen. Och i Finland har det ju också en del spridda men enskilda röster om att det här är kanske ingenting vi borde delta i. Nu ska man ju ta sig dit först.
Precis.
Men
det är fint att säga att det finns åtminstone den här rörelsen nu. Vi har ju talat om det här Qatar-problemet i flera år än. Ända sen när de här muthärvorna kom fram, alltså att hur människor begåvades med miljoner för att ge VM till det här landet, där det nu har dött, var det 6700 personer som åtminstone känner till.
Som man känner till, ja. Mm. Det är förmodligen en alldeles för låg siffra.
Precis. Och som Weekendavisen skrev här, så poetiskt, så de här gräsmattorna är dragna över lik.
Ja.
Och så att vi får se hur det går. Danska Bollunionen sa att det är viktigt att vi upprätthåller en dialog med sådana här stater som inte riktigt följer våra andra demokratiska regler. Och
det håller ju inte jag med dugg om. Alltså, jag förstår inte, vad ska Bollförbundet syssla med utrikeset för? Alltså, det, antingen så är man liksom med på noterna eller så är man inte med på noterna. Då får man stå för det. Men att liksom säga att det ska förekomma en dialog, det är klart inte det danska Bollförbundet kommer få Qatar på andra tankar med dialog. Det är liksom inte, hur naiv är man då liksom, om man tror det?
Det borde ju, det så, måste ju flyttas bort därifrån. Det, så någonting måste ju,
ja, det finns ju bara det. Det finns ju bara det. Och sen så får väl de skrika om liksom ekonomisk ersättning, men ger dem liksom en krona minus en miljard per död arbetare, så är vi nöjda liksom.
Så är det, ja. Du, domen blåser för full tid och jag måste få hämta ungen från dagis.
Sen ska försiktigt den här det gången, ska
vi, jag. Ja, så, jag har faktiskt på väg att spekulera efter en trehjuling nu. Inte för honom utan för mig själv. En sån här klassisk dansk lådcykel.
Ja, det kommer
köra med en hand i paket, hoppas jag.
Med lite eldrift.
Du, nu när det här fungerar så tycker jag vi återkommer tidigare än om 3 månader igen.
Det är gott, Janne.
Så är det här, så får vi någon slags rutin i det här. All right, tack till alla som lyssnar så här långt. Och ja, som sagt, vi hoppas vara tillbaka så småningom igen.
Gott mos.
Här är scenariot. Nu är det här. Jag kan förlåna oss.